Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين.
فواد يوسفي är journalist på SVT med föräldrar från Algeriet och han växte upp i lilla samhället Sala där även intresset för journalistik föddes. Uppsala Nya Tidning blev starten på en karriär och idag drivs han av att få berätta och lyfta fram historier. So big, so young, but I wanna fly. I'm not gonna cry. Not gonna cry. So 1, 2, 3 and don't be shy. Come shout out my name. 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 Just shout out my name. Shout out my name.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Fouad Yousefi.
Tack snälla.
Vad trevligt att ha dig här.
Det är väldigt trevligt att vara här. Det blir lite tidigt idag, men det är rätt skönt.
Ja. Jo, det är ganska skönt. Det är faktiskt det. Jag hade en cykeltur i kolbäcksvarta Stockholm, men det är rätt trevligt det också. Mm. Det är ju lite, det är ju januari fast det är verkligen inte januariväder.
Mm, minst sagt. Jag fyller år i januari, så att januari har alltid haft något form av ljus, men jag ser inte det ljuset just nu.
Och när fyller du år?
Bara några dagar sedan, 12 januari.
Grattis i efterskott.
Tack snälla.
Så få att berätta, när och var föddes du?
Jag är född i Algeriets huvudstad, Alger. Och kom till Sverige med mina föräldrar när jag var 1,5. Det innebär att jag liksom inte riktigt har något som helst minne av tiden innan jag kom till Sverige.
Och när föddes du?
89, den gyllene generationen.
Herregud, du är 10 år yngre än mig.
Det syns inte.
Ja, tack så mycket. My god. Gud. Ja, man börjar prata om att 90-talisterna börjar komma, de är redan här. Mm. Så har du varit tillbaka i Algeriet någonting under åren?
Ja, men lite då och då. Ofta för att det har varit något särskilt. Man ska gå på någon begravning eller man ska träffa släkten av någon särskild anledning. Sådär. Mm. Så det är framförallt då. Jag har liksom hängt här i Sverige väldigt mycket.
Och när ni kom till Sverige, vad var orsaken till att dina föräldrar kom till Sverige?
Ja, men här har jag medvetet valt att liksom inte förhöra mina föräldrar alldeles för mycket. Jag kommer att vilja veta i varje detalj. Varför, hur, när och allt sånt där. Men det, i och med att jag inte har något minne av tiden före, så tar jag min tid med att själv liksom lära mig den delen. Så det enkla svaret är, jag vet inte helt och hållet. Jag vet några delar, men jag tänker att jag sparar dem tills jag vet alla delar.
Men menar du att du aldrig har frågat dina föräldrar om det var krig eller kärlek eller om det var bara ett flytt? Alltså den orsak de flyttade till Sverige.
Jag menar att jag faktiskt inte har frågat på det sättet.
Sen
hinner man prata en del om det ändå under liksom 30 år. Men så jag, det är klart att det var en orolig tid i Algeriet. Det var känsligt om man stack ut hakan politiskt. Och det gjorde att vi till sist hamnade i Sverige. Men fler detaljer har jag på riktigt inte liksom gett mig in i ännu.
Och vart i Sverige hamnade ni?
Vi hamnade faktiskt allra först på Gotland. Och det är därför som jag har liksom mitt första minne. Men efter det så är det som, jag gissar att det är för många som kommer till Sverige. Man flyttar runt på ganska många ställen. Så det var allt ifrån Hälleforsnäs, Flen, Kisa. Tills vi landade då i Västmanland och till den lilla orten Ransta. Som hade, tror jag, 2000 invånare.
Oj, vad ovanligt. Är det, hur upplevde dina föräldrar det? Var det liksom, det var mysigt att det var så få eller var det lite för litet?
Det är klart att det är en omställning. Alger är ju en gigantisk stad och Ransta är det inte. Men det är också en möjlighet så där att verkligen i lugn och ro lära känna svenskar. För det var liksom, Ransta är väldigt homogent på det sättet och så vidare. Men det gjorde ju också att det fanns en väldigt, väldigt tydlig nyfikenhet från grannar och liksom sådär. Så att vi hade vänner på gatan där vi bodde och bodde i ett litet radhus i några år innan vi sen då flyttade från lilla, nästan klaustrofobiska Ransta till Sala där jag till största del är uppväxt.
Är det sant? Kul. Min körkortsstad.
Eller det är ganska många personers körkortsstad. Det är bra på så sätt att vi har väldigt många rondeller och bara ett rödljus i Sala.
Exakt.
Och det är väldigt populärt och så.
Det stämmer. Jag fnittrar lite. Det säger kanske en del om ens körning. Men det är mysigt. Jag har varit där ganska mycket. Och det är ganska nära Uppsala som jag växte upp i. Men du sa att dina första minnen var från Gotland. Vad var det för minnen du har?
Ja, men det är knappt ett minne. Det är liksom ett diffust minne över ett sorts orange restaurangljus. That's it. Det är det verkligen. Ja, det
har du syskon?
Jag har tre yngre bröder, så att jag är äldst.
Så ni är fyra killar?
Yes, poor mama.
Fullt ös. Ja. Vad häftigt. Och alla kan ju inte ha funnits med när ni kom till Sverige.
Nej, jag är den enda som är född i Algeriet. Vi kom ju när jag var 1,5. Så mina bröder är alla födda och uppvuxna i Sverige. I Sala, till största del.
Om du skulle berätta om din barndom, hur skulle du beskriva din barndom i faktiskt lilla Sala? För det är inte stort.
Men ganska bra. Vi bodde ju, höll jag på att säga, nästan som i ett gated community. Det var inte alls gated, men det var det. Bodde man på Ängshagen, då hängde man på Ängshagen och inte på andra ställen. Men jag växte upp i ett...
Är det finare Sala? Förlåt att jag bryter.
Det vill jag inte påstå att det är. Men det liksom ligger lite avsides. Först har du Sala, sen har du Ängshagen, sen har du skog. Och vi bodde där i skogsbrynet, höll jag på att säga. Men det var en väldigt, tyckte jag, väldigt trevlig tid. Och jag har kvar flera vänner från den tiden som fortfarande, tycker jag, står mig ganska nära. Och du vet, man växte upp på en ganska liten skola där det alltid var bråk om något med någon. Men där man ändå alltid kände någon form av kärlek eller hatkärlek till alla. Så jag kan fortfarande plötsligt träffa på folk som jag gjorde en skoluppgift med i fyran på Ängshagens skolan och känna att ja, men vi står varandra ganska nära. Så kanske inte alla håller med mig om det. Men jag känner någon form av närhet till den tiden.
Och vad var din roll i de här konflikterna? Var du ledaren eller var du sidoaktivisten? vad var din personlighet?
Jag tror att jag var den här som försökte vara på alla sida. Jag tror att jag växte upp i någon form av rädsla för att inte var omtyckt. Och då blev det så att jag försökte, om det är två personer som inte är överens, så jag nästan alltid försökt att liksom se vad finns det för common ground, vad finns det för saker som förenar dem. Och det har varit helt omedvetet. Det är först nu som när jag ser tillbaka så inser jag att gud vad jag måste ha varit störig för människor som bråkade med varandra eller som hade en konflikt, och skulle jag komma där mitt emellan och försöka vara någon tvångsfreds liksom ambassadör på något vis. Men det bottnar som sagt i, tror jag, att jag alltid har haft ett behov av att känna att folk gillar mig. Så, och det behovet, det tror jag fortfarande märks av.
Ja, jag har inte märkt det.
Det är för att du verkar gilla mig. Hade du inte verkat, då hade jag varit så jäkla på
jag
nu här.
Gillar dig. Jag berättade för dig här innan att du... jag har ju följt dig ett tag. Vi ska komma till ditt yrke. Mm. Och du lever, eller du har mitt absoluta drömyrke. Men vi ska komma till det. Så du gick till gymnasiet också i Sala och så vidare?
Ja, men jag bodde i Sala och gick och pluggade i Sala fram till gymnasiet. Och då studerade jag faktiskt gymnasiet i Uppsala.
Mm-hmm. Vilken gymnasium du är?
På en nybyggd, mycket häftig skola som kallades Grafiskt utbildningscenter.
Ja, och som låg ute häftigt, i... Jag inte känner till det.
Ja, men den hade en ganska kort livslängd som skola. Mm. Bara 15 år eller sånt där. Så den lades ner ganska nyligen, eller för några år sedan.
Vart ligger den någonstans? Eller vart låg den någonstans?
Den låg ute i stadsdelar och Uppsala, ute mot Årsta. Vet jag. Alltså det låg liksom...
Eriksberg där borta, eller?
Heter det så? Så kanske det hette. Ja. Ja, men det låg i princip ute i ett industriområde, ganska nära ganska nära, vad heter den kristna frikyrkan där, kristna gruppen Uppsala.
Livets Ord?
Ja. Det är ganska
Jaha,
nära Livets
Ord skola. Okej.
Kommer jag ihåg.
Norra stan där.
Ja, det är säkert norr, ja.
Just det, Årsta. Oh, gud, nu blandar jag ihop med Stockholms Årsta. Det ligger ju norra... Ja, men då vet jag.
Ja.
Och det var inte lundelska, nej.
Det var inte lundelska. Tvärtom var det så att vi, precis som många andra, ogillade lundelska ganska starkt.
Tack för den. Varsågod. Jag gick där.
Så går det. Mm.
Så det blev någon slags grafiskt. Då måste det ha varit ganska tidig. Alltså, nu tycker jag att det poppar upp så här grafiska utbildningar här och där hela tiden. Så du var ju ganska tidig med en sån utbildning. Och vad hände sen?
Nej, men jag, det var på den skolan som jag kom in på att jag gärna ville jobba med journalistik. Och det var också under den tiden som jag började jobba med journalistik. Uppsala Nya Tidning hade som en liten ungdomstidning, eller ungdomsredaktion, som jag blev en del av. Och som var helt fantastisk skola. För att vi hade möjlighet att liksom producera viktig journalistik samtidigt som vi fick stort stöd från redaktörerna där och som var riktigt skickliga personer och som gjorde att vi gjorde ganska bra stories. Jag tror det var där jag fick också en första känsla för den här kicken man kan få när man avslöjar någonting, något form av missförhållande. I det här fallet så tror jag att en av de grejerna vi gjorde var att vi avslöjade hur Systembolaget, det gick att köpa ut från Systembolaget trots att man inte alls var 20. Mm. Så det gjorde vi, köpte ut lite sprit på Systemet.
Och hur gjorde du? Du var intresserad av journalistik och ville jobba på Uppsala Nya Tidning. Ringde du dem eller?
Nej, men där hade jag faktiskt lite tur. Jag hade en klasskamrat som heter Jesper som jobbade där, om jag minns det här rätt, och som frågade mig om jag var intresserad. Så det var på den vägen som jag kom in på det faktiskt. Och sen blev jag kvar där på den här ungdomsredaktionen under nästan hela gymnasiestudierna. Så det blev 1,5, nästan 2 år där. Och vi gjorde ganska mycket bra grejer. Sådär. Jag minns att rektorn på Katedralskolan var väldigt förbannad på oss efter att vi hade berättat om att skolan skulle förbjuda sådana här nitarmband. Och det gick ju ett ramaskri genom hela emo Uppsala när Katedralskolan ville förbjuda dessa armband. Så att han fick dra tillbaka det sen, rektorn, efter att vi hade berättat om det.
Och varför skulle de förbjuda det?
Jag tror att de hänvisade till säkerhetsskäl. Jag tror att det var så. Ja, men de här piggarna kan skada någon.
Ja, det är för sig sant. Mm. Mm. Ja, typisk Katedral.
Det låg i liksom farans riktning just för Katedral. Ja, det var inget förvånande att det var just Katedral, kände jag heller då.
Ja. Mm. Det har alltid funnits, det här vet du om, en viss konkurrens mellan Lundelska och Katedral.
Ja, ja, men skälet till att jag ogillar Lundelska är ju för att jag hade en flickvän som pluggade på Katedral.
Du hör. Ja. Min lillasyster gick på Katte och jag gick på Lundelska. Så det...
Oj, beklagar.
Ja. Mm. Ja, men vad roligt, vad kul. Det känns som att vi är tillbaka till mina gamla hoods. Och vad hände efter gymnasiet då?
Ja, men efter gymnasiet så var jag lite osäker på exakt vad jag ville göra. Och dessutom spelade jag väldigt mycket fotboll när jag var yngre. Så att jag... fortsatte inte att studera direkt. Istället så flyttade jag upp till min närmaste vän Brian som pluggade fotboll uppe i Sundsvall.
Mm-hmm.
För att umgås med honom, för att jobba lite och också då för att spela fotboll. Så att vi var där under ungefär ett års tid. Jag jobbade på nattklubb i garderoben och jag försökte liksom få livet att funka. Och det funkade väl ganska bra under den perioden. Men sen så kände jag att det var dags att faktiskt plugga efter det året. Och då blev det journalistikstudier i Sundsvall. Så.
Hade du någon, vad var rösterna hemifrån? Vad hade dina, för då var du den förstfödda sonen. Mm. Fanns det några förväntningar på vad du skulle göra eller inte förväntningar?
Jag tror inte att det var jättestora förväntningar. Däremot så vet jag ju att mamma tycker om att ha människor nära sig. Och det tycker jag har varit lite jobbigt. Att nu är liksom alla hennes barn nästan utflugna och hon har nästan ingen nära sig på det sättet. Men det kände jag av redan då, både när jag skulle studera i gymnasiet i Uppsala och när jag skulle upp till Sundsvall, att det var tråkigt att vara så långt ifrån henne.
För de var kvar i Sala?
De var kvar i Sala och är fortfarande. Så att det var lite jobbigt, men det har aldrig funnits någon liksom förväntningar på att jag ska gå i någon särskild riktning, utan mer någon form av förhoppning att jag gör vad jag kan med tiden som jag har givit. Det är klart att de förstod att det var bra att jag åkte iväg och pluggade, men de hade hoppats, tror jag, att jag kanske pluggade på Mälardalens högskola i Västerås eller något sånt där, lite närmare Sala.
Mm. Och bröderna, vad blev det av alla?
Ja.
Du sa att de nästan har flyttat hemifrån. Är det stor åldersskillnad?
Ja, det är det. Jag är då 31 och den yngsta brodern är 21, eller fyller 21 nu i maj. Och alla har liksom fått för sig då, förutom den yngsta, så har alla redan hunnit bo på rätt obskyra ställen. Alltså min äldsta yngre bror, han bodde i Santa Barbara i Kalifornien under ett antal år och innan dess i Oslo. Så att han invandrade på nytt till Sverige här för några år sedan faktiskt. Och den mellanbrorsan bodde i Mexiko under en period och bor nu i Dubai. Och den yngre brorsan pluggar nu i Uppsala men bor då fortfarande i Sala. Så att ja, vi har apropå det där att vi liksom vara nära sina föräldrar, så när vi har varit besvikelser, kan man säga.
Men det brukar vara en period så brukar man liksom hitta tillbaks oftast.
Så brukar det vara.
Kommer du flytta tillbaks till Sala?
Jag vet inte. Det är inte omöjligt, men jag tror kanske inte specifikt till Sala, men jag tror absolut att jag kommer någon gång hamna på östkusten igen. Jag bor ju nu i Göteborg och jag trivs jättebra där.
Och varför bor du i Göteborg?
Ja, men det bara blev så. Jag ville jobba med grävande journalistik, för det brinner jag för, och då fanns det en möjlighet i Göteborg där jag kunde få göra det mer än vad jag gjorde tidigare.
Men efter journalistikutbildningen i Sundsvall, vad hände sen?
Jag pluggade aldrig klart, ska jag vara ärlig och säga. Jag ber om ursäkt, Ingemar Ottingsberg. Jag studerade aldrig färdigt i Sundsvall, utan jag började jobba. Så att jag gjorde praktik på Rapport på Sveriges Television. Och blev då fast, verkligen. Och älskade det som public service stod för. Att vi verkligen tillför alla på något vis, och vi ska försöka göra journalistik som betyder någonting. Så att sen dess är jag kvar på SVT, men jag har varit runt ganska mycket. Så att jag har jobbat både i Uppsala och Norrköping, och jag har varit kort i Eskilstuna, jag har varit i Sundsvall, jag har varit, faktiskt jobbat lite grann på Gotland och också då Göteborg där jag nu befinner mig.
Och om det är någon som lyssnar på det här, jag frågar åt en kompis alltså, och har samma delar, samma drömmar som du hade då. Hur tar man sig tillväga? Ringer man upp redaktionen och säger hej, jag heter Fouad, jag vill jobba här. Hur kom du in där?
Det vore ju en lögn för mig att säga, eller liksom det vore att föra fram en lögn att uppmana människor till att bli journalister för att det på något vis skulle vara lätt. Det är lätt att studera journalistik, men det är jättesvårt att få fast jobb som journalist idag. Men för den som till äventyrs ändå gör den resan, så tror jag att man behöver verkligen kanske titta inom sig och fundera på vad kan jag personligen bidra med till journalistiken. Under delar av min yrkeskarriär, och kanske faktiskt fortfarande i vissa delar, så försökte jag att härma andra. Jag försökte att vara lika cool som de coola katterna på jobbet, och göra samma typer av ämnen och det som jag trodde var häftigt och så vidare. Men jag inser liksom mer och mer att journalistik, den bästa journalistiken kommer någonstans inifrån. Alltså där man hittar problem i samhället utifrån ens egna erfarenheter. Och det är en rätt speciell förmåga att kunna se sina egna erfarenheter utifrån och tänka att, men shit, det här som jag var med om då, det är ju faktiskt så att fler är med om det, och att det kanske är en nyhet i det. Det kanske är ett missförhållande i det som folk faktiskt borde få veta om. Det skulle jag uppmana alla till att försöka fundera på. För alla kan studera journalistik, eller de flesta kan studera journalistik. Men att sen bli en unik röst i det tror jag är ganska svårt.
Hitta sitt varför.
Det var bra, well put.
Och vad skulle du ge för råd för den eller de som brinner för, har ett ämne och brinner för och vill komma fram? Brukar du, även om du föreläser för ungdomar och så vidare, vad brukar du säga? Gäller det att vara kaxig, eller gäller det att våga ringa det där samtalet, eller hur kommer man tillväga? För det som du säger, det är en svår mark att komma in i.
Jag ska säga en sak som en lärare har lärt mig, och en sak som jag själv har börjat fundera på. Det läraren har sagt medan jag studerade journalistik var, åh fan. Att få folk att känna, åh fan. Det är ett sätt att alltid komma fram i livet. Oavsett om det, han syftade ju på journalistik, att du måste göra artiklar och stories som får läsarna att känna, åh fan. Men jag tror att det även gäller när det gäller jobb. Att få en chef att känna, åh fan, det här var en annorlunda person, eller det här var en person som sticker ut. Så dels det, men sen brukar jag också alltid säga, upp till lägsta nivån. Kom upp till lägsta nivån så fort som möjligt. Alltså, en chef måste ju kunna lita på att du levererar. Inte att du kanske gör, vad heter det, att du förvandlar saker till guld, allt du gör. Men en chef måste kunna lita på att när du får en uppgift så kommer den bli gjord. Mm. Och den lägsta nivån, att komma upp till den tilliten hos chefen, det tror jag är en alldeles avgörande faktor för att till exempel bli anställd efter att man har gjort praktik eller liknande. Att se till att chefen faktiskt litar på att man levererar.
Och jag tänker nu, jag kommer in i tankarna om integration, och utifrån en journalistiskt perspektiv och utifrån dig och med dina egna erfarenheter, hur skulle du beskriva integration och när är den som bäst?
Men jag tycker integration kan se så fruktansvärt olika ut. Så jag tycker inte att det finns ett svar på det. Alltså jag kan störa mig på när människor ibland vill måla in integration i något form av hörn och att det ska se ut eller fungera på exakt likadant sätt varje gång. Sånt kan jag störa mig på. Utan integration kan vara så otroligt mycket olika saker. Alltså man kan integreras på ett massa olika sätt. Jag kan integreras i ett bostadsområde. Jag kan integreras i mitt arbete och kompetensmässigt. Men den bästa typen av integration för mig är balansen mellan att ha människors accepterande och att samtidigt ha kvar det som särskiljer den. Jag tror ingen vill ha ett sånt där samhälle där alla är integrerade, för det blir ett så otroligt monotont samhälle. Jag vill ha ett samhälle där människor gör mig förbannad, där människor gör saker som jag inte kan fatta varför de gör. För allt annat är tråkigt och faktiskt inte särskilt innovativt. Alltså vi behöver människorna som är annorlunda för att komma med idéer som ingen annan hade kunnat komma på. Och det är lätt att man försöker slipa bort det idag, tror jag. Så det är väl den bästa typen av integration. Att lyckas förädla något, men utan att slipa bort kanterna.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och nu kommer vi till Fouad, vad jobbar du som?
Jag jobbar som grävande journalist på SVT i Göteborg.
Och hur ser vardagen ut för dig?
Väldigt mycket tid på telefonen. Väldigt mycket läsande av handlingar. Min kära fästmö som för tillfället bor i USA, men som vi har bott ihop tillsammans tidigare. Hon är lite trött på att jag går och lägger mig och läser förundersökningar i sängen istället för en bok och sådär. Så att jag är ganska nördig, tror jag. Men det är så dagarna ser ut, att jag ringer väldigt mycket samtal. Jag skriver en hel del. Jag producerar då framförallt tv som ju är otroligt svårt och kräver en jäkla massa av en hela tiden. Men som också är väldigt givande, för att ett litet reportage kan verkligen skaka om både en själv och samhället.
Är det någon speciell reportage som du minns så där extra?
Men det är ganska många. Jag minns ett reportage jag gjorde 2014 som handlade om kriminalvården och hur de hade hanterat en person som skulle avtjäna ett fängelsestraff i Bulgarien. Han hade dömts för ett mord här i Sverige men skulle då överföras till Bulgarien för att han skulle få avtjäna sitt straff där. Istället så släpptes han fri när han landade på flygplatsen i Bulgarien. Han skulle avtjäna 18 år i fängelse. Han får skjuts till Bulgariens flygplats och sen så släpps han fri.
Men hur kan det gå till? Är det för att han inte är svensk som man skickar tillbaka någon till original?
Man kan ju fråga, det här var ett önskemål från honom själv, att han ville avtjäna straffet närmare släkt och sådär.
Okay.
Och då kan man föras över till ett annat land och avtjäna straffet där, om Sverige litar på att landet faktiskt behåller personen i fängelse.
Tar över liksom.
Ja.
Men då var det ingen som tog emot honom.
Nej, och det, ja, och det som förvånade mig så mycket med det här jobbet var ju att jag gick in i det med tanken eller tron att ja, men det är klart att bulgarerna har gjort fel här. Hur kan ni släppa honom fri? Liksom? Ni får honom på flygplatsen och sen så tar det 10 minuter och sen släpper ni honom fri.
Mm.
Men det visar sig att det var svenska kriminalvården som inte hade gjort sitt jobb, som inte hade informerat bulgariska polisen på rätt sätt om att han var på väg. Och då har de ingen laglig grund att hålla honom i Bulgarien eller att gripa honom. Så bulgarerna gjorde sitt jobb, Sverige gjorde det inte. Det var ett väldigt spännande jobb för att av flera skäl. Dels så kom jag en kollega väldigt nära, en fotograf som heter Pablo Torres, som är en fantastisk människa, och vi spenderade några dagar i Bulgarien för att intervjua dem och ta reda på då vem var det egentligen som hade gjort fel. Och under den resan så reste vi verkligen genom hela Bulgarien. Dels också för att ett par dagar efter att jag hade kommit hem så grep de honom på nytt.
Var det tack vare er reportage?
Det var du som sa det, det var inte jag. Nej, men jag hoppas väl och tror att vi hade något att göra med det, för han hade varit på fri fot under en ganska lång tid.
Och träffade du honom personligen?
Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte.
Han svarade inte när du...
Nej, mässade. Vi försökte naturligtvis kontakta honom, absolut. Så. Och i det här fallet så det var ju inte så att han, mördaren, hade begått felet i reportage. Felet i reportaget var ju att någon hade släppt honom fri. Så, men i samband med det reportaget också, och det är tredje skälet till att jag minns det väldigt mycket, att jag träffade anhöriga till den mördade pappan, och det var, jag vet inte varför, men det var liksom ganska känslosamt för mig att träffa dem, två ungdomar och mamman då, som levde kvar och som ju av naturliga skäl var väldigt oroliga när han var på fri fot och någonstans i Europa. Så det är ett reportage jag minns. Men man gör ganska många reportage också. Så det är så lätt att glömma reportage som kändes och som är superviktiga.
Får du välja själv vilka reportage du gör? Eller blir du tilldelad olika reportage?
Ja, men nyheter kan komma från olika, väldigt många olika håll. Det absolut vanligaste är ju att man får ett tips. Och ett tips kan vara antingen att ett politiskt parti har kallat till en presskonferens eller någon som berättar att cancervården funkar dåligt. Och beroende på hur tipset ser ut så jobbar man ju lite annorlunda. Så att ibland så kan man få ett jobb från sina redaktörer och ibland så är det jag som känner att ja, men jag skulle vilja göra ett jobb om det här ämnet eller det här problemet som jag har sett. Så det är väldigt blandat. Mm. Och det är rätt omväxlande faktiskt.
Jag vet att du i omgångar inte har bott i Sverige, eller hur? Berätta.
Jag bodde i USA under våren. Av det enkla skälet att min fästmö studerade där och vägrade komma hem. Så att jag,
det är en god skäl tycker jag.
Ja, det var absolut helt rimligt tyckte jag, både av mig men också av henne som var där och studerade. Och det gick väldigt bra för henne och det är klart att hon inte ska behöva komma hem efter ett halvår då. Utan då tog jag tjänstledigt och tog mitt pick och pack, hyrde ut lägenheten i Göteborg och flyttade till Brooklyn. Under ett halvår. Mm.
Och då måste jag fråga, du var inne på det här att hitta sitt varför. Vad är ditt varför?
Jag tror att mitt varför har att göra med det vi pratade om tidigare, nämligen att jag tycker om när människor tycker om mig. Och det driver mig oftare än vad jag kanske vill erkänna. Det finns någonting där som gör att jag alltid vill göra bättre, vill göra mer, har svårt att säga nej. Så det är absolut så att jag drivs av de bitarna. Och det kanske är, tänker jag, lite sorgligt att det kan vara ett varför. Men å andra sidan, det är den jag är. Jag tror det är åtminstone ett av mina varför. Sen är jag också en tävlingsmänniska och är uppväxt med att spela fotboll, uppväxt med att se franska Algerien Zinedine Zidane bli världens bästa spelare mot ganska många odds. Och det har också drivit mig att vilja göra bättre av det skälet, den här tävlingen, att jag kan bättre, jag kan mer. Så.
Känner du med din bakgrund, nu sa du att du inte pratar jättebra arabiska, eller?
Korrekt, jag pratar dessutom algerisk arabiska, vilket jag har förstått bara de senaste åren är typ som arabiskans danska, det vill säga ganska få förstår det och folk gillar inte att prata riktigt och inte helt bekväma med att prata med danska.
Shout out till alla danskar.
Hallå där!
Men får du liksom uppdrag som är lite som har, vad ska man säga, lite med din bakgrund att göra? Blir du inslängd i Mellanöstern reportage av bara därför, eller är det inte så?
Nej, men jag tror att det finns alltid en risk för det, och det har hänt genom tiden, men faktum är att jag har ju varit så jag har varit så diametralt annorlunda på det sättet att jag vägrar.
Mm-hmm.
Jag vill inte göra ett reportage bara för att jag ser ut som jag gör eller bara för att jag förväntas ha en viss erfarenhet. Mina vänner brukar kalla mig för den svenskaste blatten som finns. Och det ligger något i det. Jag vill inte placeras in i något fack. Mm. Så att jag reagerar ofta när jag får såna typer av frågor om vissa reportage. Men med det sagt så det är klart att man kan bejaka sina erfarenheter. Men en del chefer tror ju att mina erfarenheter finns i Algeriet. Men jag är basically född i Sverige. Mina erfarenheter finns i Sala och i Ransta.
Mm.
Så att där blir folk kanske lite förvånade ibland. Och jag gillar att få folk att tänka till i sådana tillfällen.
Att utmana.
Ja, jag kan vara lite jobbig när jag får sådana frågor och fråga tillbaka. Varför tänkte du att just jag skulle göra det här? Hade du någon tanke där? Och så vidare. Och folk brukar rannsaka sina svar ganska snabbt. Och det är kanske lite elakt av mig. Men tänker jag också att det är kanske ett sätt att motverka fördomar. Att alla som ser ut som jag är inte likadana.
Absolut, men jag tänker ur ett annat perspektiv, det här kanske är en åldersgrej, jag vet inte, men att du sitter ju faktiskt på en tillgång, och att du kanske blir förfrågad, så är det inte bara fördomar utan också att du sitter på en tillgång som gör att det kanske är enklare att slänga in dig i den miljön som du, vi säger, du pratar inte språket, men du ser liksom Mellanöstern ut. Och då är det enklare att slänga in dig än Pelle Svensson som inte ens ser ut som dem. Sen behöver vi inte ha med erfarenheter att göra. Att man ser det som en jag sitter faktiskt på en extra tillgång och det är därför jag får frågan. Det är inte så du tänker så.
Jo, men så kan det faktiskt också vara ibland. Och jag minns när jag gjorde reportage om bärplockare som kom från Bangladesh upp till Sundsvall för att försöka, de hade blivit lovade guld och gröna skogar om de åkte upp till Sundsvall och plockade bär, men fick väldigt lite pengar för det, och många av dem hade lånat pengar för att kunna åka till Sverige och så vidare och var nu helt utblottade i princip. När jag gjorde de reportagen så hade jag nytta av att jag, även om jag inte talar perfekt arabiska, så har ju arabiska en massa religiösa ord och hälsningar och liksom terminologi som gör att jag kunde ha ganska enkel kontakt med de här personerna från Bangladesh som ju också var, som också var muslimer. Och det gjorde naturligtvis då att jag kunde lättare få kontakt med dem. Och de litade på mig mer än de litade på fotografen som inte kunde de här orden och så vidare. Så självklart, man ska absolut ta med sig de här tillgångarna som man har. Men jag brukar ändå vilja få chefer och redaktörer att fundera på varför frågar de just mig i det här läget? Ja, men är det fysiskt för att jag ser ut Mellanöstern? Ser Mellanöstern ut? Ja, men det är liksom helt okej. Men jag vill inte att det ska bli slentrian. Jag vill att de ska tänka efter innan helt enkelt.
Och hur är det att vara... jag tänker USA... Ja, nu händer det så otroligt mycket i Mellanöstern också. Med USA och så vidare. Hur var liksom den tiden med tanke på ditt namn, utseende och så vidare? Hur upplevde du den biten?
Ja, men USA är ju ett exempel på, och framförallt New York är ju ett exempel på hur man kan integrera genom att segregera. Alltså, New York är ju en stad där människor verkligen bor i områden där det bor personer som ser likadana ut. Och där man på något vis har bejakat det. Det finns en massa brister med USA och med New York. Men det är ett annat sätt att integreras. Och jag kände mig ju inte på något vis utsatt i USA. Det kan ju naturligtvis ha att göra med att jag bodde i New York. Men jag upplever att i USA så när du kan språket, då har du ofta människors respekt. Och det gäller oavsett om du är i södra USA, i liksom Texas eller New Mexico, eller om du är på Alaska eller någon annanstans. Det är i alla fall min egen erfarenhet än så länge.
Och vad är drömmen? Vad gör du om 10 år? Är det en drömreportage eller är det att göra någonting helt annat?
Jag vet inte, jag får ångest av sådana frågor.
Och det är inte meningen att ge dig ångest tidigt på morgonen.
Nej. Men jag försöker att ha kanske mer kortsiktiga mål och liksom se vad är nästa steg? Vad är jag sugen på nu? Nej, men att kunna jobba mer med grävande journalistik och göra lite mer längre typer av reportage är jag väldigt sugen på att göra nu. Så det hoppas jag.
Finns det någon dröm avslöjande eller någon drömområde som du går och tittar lite extra på?
Nej, men jag drivs ju väldigt mycket av att avslöja korruption. Alltså korruption i samhället tycker jag är verkligen som en så här cancersvulst som drabbar människor på många fler sätt än vad man tror. Du vet, bara en rektor som anställer någon släkting som lärare istället för någon annan. Alltså det drabbar ju människor någonstans, även om det kan låta som en petitess. Vi gjorde ett reportage här i veckan om en domare vid Göteborgs tingsrätt som kontaktade en åklagare som höll på att utreda domarens släkting. Och bara där så väcker ju det frågor. Varför ska man göra det som domare? Varför ska man? Det är naturligt att man försöker hjälpa en släkting. Mm. Men man kan också ifrågasätta varför ska man liksom ringa med hela sin position i ryggen och till en åklagare som sen uppfattar det som att man har försökt påverka den här utredningen. Alla typer av misstänkt korruption eller korruption i samhället tycker jag om att rapportera. Så någonting sånt.
Finns det korruption i Sverige?
Det finns fruktansvärt mycket korruption i Sverige. Det är det första jag säger när jag föreläser för journalister från andra länder och särskilt de som har kommit till Sverige och ska försöka jobba som journalister här. Att korruption finns absolut i Sverige. Den ser inte ut som den gör på många andra ställen. I Sverige så är den liksom småskalig, men vänskapskorruption är jättevanligt i Sverige. Och jag brukar också säga när jag föreläser att jag tror ju att alla människor är korrupta. Och det jag menar med det är att alla människor vill sitt eget bästa och man vill att det ska gå bra för ens nära och kära. Och det är naturligt. Men därför försöker man ju också i vissa fall dra nytta av sina positioner för av det skälet. Och där tycker jag att det blir fel. Och det är jättevanligt. Det är mer vanligt än man tror.
Tror du att du kommer jobba som korre om 10 år också?
Ja, jag hade ju möjlighet att jobba som sommarkorre i somras och byta av fantastiska Carina Bergfeldt medan hon fick lite semester. Och det var ju fantastiskt roligt. Och jag fick möjlighet att åka till nordligaste Alaska och göra reportage om klimatförändringarna, vilket var helt otroligt. Så den klass var ju, du hör ju vad jag far efter. Alltså, ja, absolut. Det är klart att det hade varit otroligt spännande att jobba som korrespondent och vara liksom Sveriges ögon och öron någon annanstans i världen. För även om vi har sociala medier så är det en helt annan sak att vara på plats och faktiskt prata med människor, höra hur de tänker, hur de känner kring olika saker. Mm. Så att, ja, det hade varit jättespännande.
Men hon flyttar ju hem här i dagarna. Hon ska vara föräldraledig. Du kunde inte känga hennes plats.
Ja, men, jag var lite sugen. Men,
jag med.
Men, ja, jag förstår det. Ja, vi får jobba lite på våra ansökningar. Då.
Ja, jag tror att du ligger lite bättre till än vad jag gör.
Jag vet inte. Men nu blev det en annan helt fantastisk person som fick det istället. Stefan Åsberg, som kommer göra väldigt bra reportage. Särskilt under det här valåret som kommer vara i USA nu. Så att, jag var lite ledsen att jag inte fick möjlighet då, men det var ju helt fantastiskt ändå att det gick till just Stefan som är otroligt erfaren. Så att det känns okej att bli slagen av honom.
Jag känner också att det var ganska okej.
Ja, det var det, ja.
Men du, Fouad, vi börjar runda av här. Mm. Och vi kommer till sista frågan. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit?
Det här skulle jag ha tänkt på innan, va?
Ja. Det kan vara någon som du själv är nyfiken på eller någon som du redan kan dess hens historia men vill att det ska lyftas fram.
Jag skulle vilja skicka med dig en utmaning.
Aha.
Jag har ju tittat på alla andra gäster som du har träffat tidigare och det finns ju saker som förenar dem. Men jag tror också att det finns personer som är födda i Sverige och som också haft en otrolig resa hit.
Mm.
Och det skulle väl vara en utmaning att se om du kan träffa någon som inte nödvändigtvis ser ut som jag, höll jag på att säga. Men som kanske också har väldigt spännande erfarenheter av utanförskap eller andra saker som den här podden brukar tycka om att ta upp.
Men du måste ge mig ett namn.
Awesome.
Det var alldeles för öppet.
Mm. Okej, okay, då ska vi se här. Jag ska tänka på. Ja, men jag måste faktiskt. Nej, men det blir så tråkigt om jag väljer någon på SVT då.
Nej, det är inte alls tråkigt. Kör.
Ja, men jag tycker du ska bjuda in Pablo Torres som är fotograf.
Som du nämnde innan.
Ja, och han är fotograf och har varit runt väldigt mycket i världen nu. Jobbat med många av korrespondenterna till exempel. Och fråga honom om hur det var när han kom in på journalistutbildningen i Sundsvall. Mm. Bildjournalistutbildningen ska jag säga.
Pluggar ni tillsammans?
Det gjorde vi.
Mm. Vad spännande. Mm. Tack. Gud, vilken spännande utmaning då.
Det här var bra.
För han är född i Sverige, menar du?
Nej, det är han faktiskt inte. Nej. Så nu gav vi ändå ett förslag på honom.
Ser.
Så att, ja, jag får i så fall återkomma med ett annat förslag.
Ja, men nu kommer du höra av dig om ett tag och ge mig några fler namn.
Ja.
Du, det har varit jättespännande att ha dig här. Och tack för att du klämde in mig och resan hit i din ganska busy schedule. Alltså.
Tack för att du bjöd in mig. Det här var ju trevligt.
Ja, jättetrevligt. Tack. Ha en bra dag.
Samma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.